Då tänker jag hälsa Sara Lindberg välkommen till Nässjös socialdemokratiska valpodd. Och ja, lite sådär liksom, varför är vi där idag?
Nej, men så här är det, att jag har nog alltid varit socialdemokrat i mitt hjärta, men kanske inte riktigt uttalat det mer än vart fjärde år när det har varit dags att rösta. Men jag har alltid brunnit för frågor som alla människors lika värde, att det blir bäst när vi gör saker tillsammans, vi behöver varandra och ja, men rättvisefrågor och sådana saker. Men alla människors lika värden och det som jag ändå bär mest med mig. Och det har ju märkts på mig i många val jag har gjort i livet och saker som jag har varit engagerad i och sånt. Och jag vet precis när jag bestämde mig för att gå med i partiet Socialdemokraterna. Det var på valnatten 2010. För då gick, då kom SD in i riksdagen för första gången. Och för mig var SDs värderingar, Sverigedemokraternas värderingar, så långt ifrån mina som jag kunde liksom inte förstå att någon kunde rösta på dem. Och så började jag räkna i mitt huvud med så många procent som röstar på dem, så måste de här finnas i min närhet. Och jag tänkte att, men varför har ingen sagt det till mig? Varför har ingen velat prata politik med mig? Så hade jag åtminstone kunnat få säga att det kanske finns ett alternativ. Men så tänkte jag, men hur ofta har jag sagt vad jag har på gång att rösta för? Liksom, vad jag har för politiska åsikter och sånt? Nej, men jag hade ju varit lika tyst som de här som jag tyckte borde ha yppat sig någonting.
Den där stora tysta massan.
Stora tysta massan. Och då bestämde jag mig för det.
Är det svenskt? Är vi så här lite försynt och tillbaka dagarna och inte riktigt vågar stå upp för åsikter?
Ja, men kanske är det så. Och vi är också väldigt... det är viktigt för oss också det här att behöver inte prata om våran politiska åsikt, vilket är ju jätteviktigt. Ingen ska kräva ur någon annan något. Men jag kände att den här tystnaden, men det var ju ändå inte riktigt jag. Jag ville ju göra det här. Så för min egen skull, för att ta mitt eget ställningstagande och mitt eget val, så bestämde jag mig för att jag skulle gå med i Socialdemokraterna, i partiet. Så det gjorde jag. Sen tog det ganska lång tid innan jag blev aktiv politiker, om man säger så. Men för mig var det där steget väldigt viktigt. Och jag började bryta den tystnaden.
Ja, men då har du kanske inte samma som en själv då, som gick med på SSU redan på 90-talet och har varit in och ut i politiken då i, ja, vad blir det nu, 30 år då? så du kommer lite senare.
Jag kommer in lite senare, absolut.
Ja,
precis.
Och har man lite annat perspektiv då kanske? Man är inte formad av alla SSU-kongresser och ungdomsvårens radikala kanske mer åsikter? Eller?
Det tror jag. Och jag tror att på både gott och ont så tror jag det är så. För att ibland kan jag känna, rackarn, att jag missade SSU-tiden. För jag tycker att den här ungdomstiden i politiken, jag tycker det verkar så vansinnigt roligt. Det är mycket engagemang, det är mycket kraft, det är mycket utbildning och det är mycket gemenskap. Och den hade jag ju inte med mig, utan jag kom ju in där liksom senare i livet. Och så det kan jag sakna. Samtidigt så har jag ju fått växa i mig själv under alla de här åren fram till att jag började engagera mig politiskt och även fortsättningsvis. Så på något sätt har ju jag själv fått utvecklas. Men inte med hjälp av SSU då, utan genom andra val i livet.
Och det är väl så, det kanske man inte hör jättemycket tydligt längre, men du är ju ingen infödd smålänning. Det kanske finns någon dialekt från en annan del av Sverige. Liksom, skulle du berätta lite bakom varifrån du kommer från början?
Jag kommer från början från Umeå, Västerbotten. Jag flyttade hit 1993. Och då är det många som tänker sådär att då kom du väl hit för kärlekens skull, för hur kan man annars hitta till Nässjö? Men det var faktiskt ett jobb som drog mig hit. Jag hade utbildat mig till sjukgymnast, sökte jobb för att hitta något riktigt roligt jobb någonstans. Och det jobbet fanns i Nässjö. Och sen tog det inte många månader från det att jag kom hit tills jag träffade en väldigt trevlig man.
Ja, ja,
Anders. Men... Så jag brukar säga, jobbet tog mig hit men kärleken höll mig kvar.
Ja.
För jag är gift med denna Anders nu sedan över 30 år.
Ja, ja, men ibland är ju livet så. Mm, så chokladask, vad vet man vad som händer. Yes, för att återkomma lite sådär, ja, du är ju högsta politiskt ansvarig för, i alla fall för Nässjö kommun. Så. Och det här är ju en lokal port. Då ska vi självklart prata om den kommunen vi alla tillhör. Och, så, till börja med, liksom, vad är det bästa med Nässjö då? Förutom, förutom kärleken och att bra arbetsmarknad. Liksom, vi är ändå en ganska liten kommun i mitten av småländska höglandet. Sådär. Som dessutom är länket åka härifrån.
Precis. Det var många som sa när jag flyttade hit, det är så enkelt att åka härifrån. Men för mig är det ju så enkelt att åka hit. Lika enkelt att åka hit.
Det är båda vägarna.
Det är nära på något sätt. Det är nära överallt i Sverige, förutom upp till Norrbotten där jag har mina föräldrar numera. Så att på ett sätt är det nära, men det finns också långa avstånd. Men får jag ge ett exempel på det här, på vad som är riktigt, riktigt bra? För idag så blev jag intervjuad av lokaltidningen Smålands Dagblad.
Mm.
Och då sa jag faktiskt kring en sak, att idag tror jag haft den roligaste upplevelsen sen jag blev kommunalråd för 4 år sedan. Det här var det bästa. Och det tycker jag sammanfattar ganska mycket vad som är så bra med Nässjö.
Nu då får du berätta, jag har ingen aning.
Alltså, vad har jag gjort idag?
Tell us, please.
Jag har fått vara med och inviga den nya lekparken i Stadsparken. Och vad är det som gör att det här var så fantastiskt roligt? Ja, men det är så att egentligen hela processen kring hur man har tagit fram den här nya lekparken, där man började med att prata med barnen, prata med föräldrar, liksom familjerna, för att höra vad behöver vi i våran stadspark, vad vi är rädda om, vad ska vi inte förstöra, vad är det vi ska ta fram mer av, vad behöver vi göra nytt och så. Och det här har liksom kokats ner till någonting som nu är jättehäftigt. Och så får jag vara med idag och inviga den här. Och det var massor med folk i stadsparken. Det var unga, det var gamla, det var, jag tror att det fanns en del, såg en del äldre som nog bara kom ner för att bara få se all denna glädjen. Och det var familjer som kom, och det var mammor eller pappor eller både och med barnen. Och det var säkerligen mor- och farföräldrar, om jag tittar på generationer, som kommer med sina barn. Och där leker vi alla, barnen, om vartannat. Här tänker man inte på att vi är, bor på någon del i Nässjö eller kanske i någon helt annan plats. Eller man ser inte om man är ung eller gammal, utan vi har trevligt tillsammans. Och det här, när det är så här, då är det som allra bäst. Och det är också någonting som vi har skapat tillsammans. Och det finns ganska många sådana exempel i Nässjö. Det här var bara ett av dem. Men det här tycker jag är, det är Nässjö.
Ja, annars är det väl lite enkelt att man alltid klagar som hemåt sådär, i alla fall där man bor. Man tycker, nej, men det är klart att det ena är det dåligt och det värre än det andra liksom, och det händer ingenting och sådär, men är man liksom, är det såhär inbyggt i att man måste vara negativ i sin hembygd liksom, eller förstå, måste man liksom komma utifrån för att uppskatta det på ett annat sätt, eller? Du som ändå har en annan bakgrund.
Mm. Jag tror att det är så. Jag tror det är lätt att man ser att nej, men säkert grönare än någon annanstans. Det är säkert någon annan som kan något bättre. Och så kanske man hittar en sak som är bättre hos någon. Men när man istället går in och frågar, men du Per, varför bor du i Nässjö? Eller hör dig bara klaga till exempel. Men har du inte funderat på att flytta härifrån? Men var skulle jag hitta så här bra boende? Eller den här skolan? Eller mina grannar? Eller vad det kan vara för. Då har man det plötsligt väldigt bra. Så att jag tror att den här jargongen, det är någonting som vi behöver hjälpas åt och prata gott om våran plats. Och jag upplever att framförallt i sociala medier så tycker jag att det fanns en period då allt bara var negativt med Nässjö. Nu kan det finnas någon som börjar med någonting negativt. Och så ser man i kommentarsfältet att det är ganska många, men jag håller inte med. Det här vågar bryta tystnad.
Ja.
Men jag kan inte säga att vi är framme där.
Nej, men jag håller med också. Det är generellt något mer positivt, tror jag, även bland ekoborna.
Ja.
Och nu vänder vi in på Nässjö. Nässjö har väl idag, vad är det, 31 500, ja, invånare?
Ungefär.
Ja. Och vi ökade ju en hel del, framförallt här under 2010-talets början. Mm. Det är mycket beroende kanske på att det kom väldigt många människor till Sverige. Men om vi kollar historiskt så hade vi väl ungefär samma siffror på 70-talet. Så vi har ju inte ökat totalt sent på då kanske 50 år nu. Mm. Hur får vi fler att vilja flytta och bosätta till Nässjö? Det blir en sådär, om vi pratar rent så. Liksom. Eller är det ens ett enda mot att vi ska bli fler? Eller ska man kanske konstatera att vi kanske kommer bli färre? Och hur agerar man utifrån det?
Mm. Ja, men det där tycker jag är en jättespännande frågeställning som du ställer på slutet här. Alltså, ska vi verkligen bli fler? Är det det viktiga? Och jag tänker så här att också det här lite inbyggt i människan så... känner vi oss lite mer positivt om det finns en liten ökning på något sätt. Det finns någonting som växer, det finns fler som väljer vår plats och så. Annat än när vi tappar. För då blir det också lite den här känslan av att vi tappar. Så av den anledningen så tänker jag att det är viktigt att vi kanske ökar, men behöver inte öka så snabbt, utan lite grann. Sen tänker jag så här hur ska jag säga, anledningen till att vi, ja, det var egentligen 2023 som den här trenden att vi hade ökat, så vi ökade ungefär 100 varje år. 2023 då hände det någonting, då var det liksom inte lika mycket. Dels har det ju med, som du säger, med inflyttningen, jag tänker på invandringen och så, det är inte alls på samma sätt som det var, men också att barnafödandet gick ner, så, och det är egentligen, och det har ju hänt i hela, i väldigt stor del av Sverige så är det så att barnen...
I hela västvärlden faktiskt.
Det är ju... I hela västvärlden också, precis. Stämmer så bra det. Men så att jag menar, någonstans är det många saker som ska göra om vi ska öka igen. Och jag tänker det här att göra stan och kommunen attraktiv. Då kan det vara sån här sak som den här lekplatsen som är wow, här vill vi ju vara. Man vill åka dit, man vill uppleva det här och kanske få känna att det här är bra. Men vi behöver bra skola, vi behöver ett friluftsliv som är jättebra, möjligheter. Vi behöver sprida det, för vi har stora möjligheter. Vi behöver ett föreningsliv som är engagerat och så. Så att vi behöver ju göra det här tillsammans. Och så är vi inne på det här. Hur pratar vi om vår egen kommun?
Ja, men så är det också. Jag menar, om vi pratar lite siffror nu, så har väl, om vi pratar om den kommunala budgeten, är väl någonstans runt 2,5 miljarder. Så det är ju mycket verksamhet vi ändå vi lägger i kommunen. Och det är ju självklart, det är ju vård och skola som är de största utgiftsposterna. Och så ska det ju självklart vara också sådär. Och du säger också då att minskar vi, eller ja, förhoppningsvis att du kanske minst kan ha en liten ökning, men... När vi pratade skola så såg jag var inne lite på det kommunala budgeten, och man tror väl ändå att man kommer minska, eller har minskat med 200 elever. Och ja, det är klart att föds det färre så kanske det blir en ännu större minskning. Och menar, man anpassar ju alltid naturligtvis kommunens verksamhet efter storleken, och det har ju varit lite debatt i våras då, när man började utreda vad gör vi i framtiden om elevantalet fortsätter sjunka, och liksom, och då blir ju, ja, då kan man ju prata om att vi lägger ner verksamheter. Vi har väl redan minskat förskolorna, tycker ni, i kommunen, och det kan ju bli även för äldre barn. Hur tänker vi där? Liksom, vad är det viktiga?
Mm. Nej, men det viktiga är ju att vi har en skola och en förskola som är det bästa vi kan för våra barn. Det är ju det absolut, absolut viktigaste. Och då finns det ju en del som förespråkar det här att blir vi färre barn. Men låt oss då få vara färre barn. För egentligen har vi för stora grupper i både skola och förskola. Och här är det ju så, här behöver man ju prata om hur den politiken på riksplanet hänger ihop med politiken i Nässjö. För vi skulle gärna göra det om vi hade haft en större pengapåse. Då hade vi gärna låtit skolan, för har vi färre invånare så får vi mindre pengar tilldelade till oss. Så då behöver vi anpassa efter den påsen. Vi har idag en regering, tidigare regeringen med SD som är med och styr. En regering som satsar mest på att göra det så bra som möjligt för de som redan har det bra och har goda inkomster. Tänker inte så mycket på välfärden, skola, vård, omsorg. och att försöka utveckla det och ge mer pengar till det de säger att de ska göra det, men vi får inte pengarna på det sättet, inte de pengar som behövs. Medan en socialdemokratisk regering skulle kunna se till att det kommer mer pengar. Och där är ju löftena till exempel om fler lärare i förhållande till barn. Ja, men det är de pengarna vi behöver för att kunna behålla storleken på skolorna. Eller behålla skolorna med färre barn om vi hade haft de pengarna. Så att någonstans är det...
Jo, för annars, kollar vi i budgeten så är det väl så att 2/3 är egna skatteintäkter och 1/3 är väl även statsbidrag och ja, lite avgifter självklart för viss kommunal verksamhet. Så det är ju väldigt stor del av kakan som då kommer ja, utifrån eller från staten i det här fallet. Så det, och den är, ja, det är klart att det blir ju en stor betydelse självklart på det totala. Och kollar vi nationellt också så vet vi exempelvis att det kommunala skattesystemet gör ju att det skiljer kanske 6 kronor i kommunalskatt mellan Österåker och Dorotea. Och det är klart att 6 kronor på varje hundralapp, det blir ju... Det märks ju i folks plånböcker och det är ju säkert inte så tyvärr att Dorotea har bättre välfärd, utan kanske snarare enklare om man har en kommun med ett högt skattetag för att man har ganska välbärgade medborgare.
Mm. Precis, och då har man ju också det här, för jag menar, vi i vår kommun har ju också, i och med att vi har en invånare som inte tjänar riktigt lika mycket som i vissa andra, till exempel runt Stockholms trakten, storstadsregionen där, så har vi också, vi har höga kostnader för ekonomiskt bistånd, det finns fler som lever på gränsen och inte riktigt klarar det här och sånt där, så vi lägger ju mycket pengar dit också, så vi behöver ju komma till rätta med det här, hitta sätt att hålla igen på det, om man säger så, utan att hålla igen på det, för de som verkligen behöver det, de ska ha det, men vi ska hjälpa så många som möjligt att komma ur det. Och det här är ju en sån här balans som vi behöver jobba med, så att pengarna läggs på det som vi verkligen vill lägga pengarna på. En riktigt bra skola till exempel.
Ja, för om vi tar upp den bollen och kastar till med det här med lite försörjningsstöd, så har vi ju ganska hög andel då. Jämförbart med andra kommuner, och man har gjort utredningar på det och tittat på det också. Vi hade väl någon slags FTT-utredning som kommunen beställde under förra året också. Och så där. Och, det fanns väl ingen tydlig förklaring riktigt varför vi kanske har det, förutom att kanske man, ja, att bostadssituationen med en del tomma lägenheter kunde locka till sig då kanske folk som har svårt att hitta bostäder på annat ort. Liksom. Eller vad finns det en annan förklaring till? Liksom, att, för jag förstår att det är inte samma personer, utan det är inte så att, liksom, att det är jättemånga som är år efter år, utan man liksom kanske kommer ut, hittar en annan försörjning, förhoppningsvis då egen försörjning, men det tillkommer nya ändå, som liksom, totalen blir inte mycket bättre.
Mm. Nej, men till exempel så har ju vi legat väldigt högt i arbetslöshet. Och det blev en ännu högre arbetslöshet när vi hade tagit emot många som var hjälpbehövande, som kom som flyktingar till Sverige, och många bosatte sig i Nässjö. Och många av dem hade en väldigt låg utbildningsnivå. Det var många, stor del, som faktiskt var analfabeter, som inte hade ens skolan med sig från sitt hemland. Stod långt ifrån arbetsmarknaden. Där har vi ju en grupp, men vi har också det här att vi har en låg utbildningsnivå, också haft under många, många år, som, även utan att vi räknar med när flyktingvågen kom, så har vi en låg utbildningsnivå, gör att många med lägre utbildning jobbar i ganska tuffa yrken också, som kanske sliter mer, och man kanske blir utsliten fortare och sådär, men också med låga löner, som gör att om man liksom, om det händer någonting i livet, så är man betydligt närmare den här gränsen att man behöver hjälp. Man behöver hjälp och stöd. Så vi har en lång historia av att bara, inte bara hög kostnad för ekonomiskt bistånd, utan mycket hög kostnad för ekonomiskt bistånd. För ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddet. Behöver man det, så ska man få det. För vi vill inte se människor som... Alltså inte ha någonstans att bo, så där barnen inte kan få sin mat eller sina kläder eller något sånt. Det här är jätteviktigt att det här finns. Så jag menar, det är ju någonstans anledningar. Sen har vi som sagt haft en väldigt, väldigt hög arbetslöshet. Och arbetslösheten, den går neråt. Det har pratats mycket under mandatperioden om hur hög arbetslösheten har blivit. 100 000 fler arbetslösa i Sverige. Mm. Trots det så har arbetslösheten gått ner i Nässjö. Här jobbar vi jättemycket med att hjälpa just de här. Kommunen jobbar mycket med att hjälpa just de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ju det stora uppdraget här. Men vi jobbar väldigt mycket med de här som står långt, långt, långt ifrån. Gör att arbetslösheten går ner. Till exempel så vet vi att nu har vi den lägsta arbetslösheten bland utrikesfödda på 17 år i Nässjö. Så ja, vi gör någonting rätt. Så arbetslösheten går ner, men ekonomiskt bistånd, nu börjar jag visa hur mina arbetar.
Ja, ja. Jag sa det med att man ska egentligen göra podden nu liksom, i videoformat. Och det kanske kommer så småningom, men, så man kan få med kroppsspråket. Sådär. Men det är vi inte idag i alla fall. Ja.
Nej, men i alla fall så ligger ekonomiskt bistånd fortfarande lika högt. Och då är det ju så att då har vi ju jobbat för att få ner arbetslösheten. Och så känner vi, nej men vänta nu, det räcker inte. Så nu går vi in i en ny fas. Vi har tittat väldigt mycket på, men vad kan det då bero på? Och då tittar man ju på, hur bra är vi för att få människor som har fått ekonomiskt bistånd att kliva ut och klara sig själva? Är vi bra på det? Ja, det är vi faktiskt. Jämfört med några tillbaka tid så är det betydligt fler som lämnar ekonomiskt bistånd. Jag tror att bara sedan 2023 ungefär tror jag det låg på 150 personer som lämnade ekonomiskt bistånd. Medan det 2025 som är siffrorna som vi har sett så var det 260, alltså mer än 100 personer till som har haft ekonomiskt bistånd som klarar sig utan. Då borde ju det gå ner 100. Nej, det gör det inte. Då tänker vi så här, men vänta nu då. Är det så att för många bara direkt trillar tillbaka till ekonomiskt bistånd? Då har man tittat på den siffran, för nu måste vi ju tänka mer. Men då ser vi så här att siffran eller procenten på de som har trillat ur ekonomiskt bistånd, alltså klarar sig själva ekonomiskt, som inom ett år behöver tillbaka till ekonomiskt bistånd. Den siffran har sjunkit. Det är alltså fler som på lång sikt klarar sig utan ekonomiskt bistånd. Och då har vi ju liksom kvar en del, och det är ju inflödet. Det är ju liksom kranen in. Och där är vi nu i liksom utredning och titta på hur ska vi möta det här och så. Och det finns tankar och vi jobbar med det också. Bland annat ett jättehårt arbete för att unga inte ska hamna där. Idag var studenten i helgen här.
Ja.
Och jag tänker att det är väldigt, väldigt många unga går ut i arbetslöshet. Direkt ut i arbetslöshet. Har man då föräldrar som kan hålla igång ekonomin och man kan göra det här, så kanske man kan klara sig ett tag innan man hittar sitt första jobb. Men om man inte har det, utan föräldrarna har en jättetuff ekonomisk situation, då trillar man in i ekonomiskt bistånd på en gång. Och här jobbar vi jättehårt med det. Det är en del som vi har lyckats ganska bra med under den här tiden. Men det finns andra inflöden, och vi måste jobba vidare med det också. Det finns andra inflöden också. Till exempel människor som flyttar hit, hittar en billig lägenhet som kanske ingen annan vill bo i, men här kan man i alla fall hitta någonstans och få tak över huvudet och man får ett kontrakt.
Det har väl varit något begrepp, alltså är det en så här social dumping? Alltså,
ja.
För det, ja, man pratade kanske framförallt för några år sedan om det, att då vissa kommuner till och med aviserade om att den här kommunen får gärna flytta till, för där vet vi att det finns bostäder och ja, etc. Och det kanske också då finns landsmän som bor där, så det kan ju passa dig, så skjuter man det problemet till någon annan kommun som inte...
Och jag försöker fråga om det där ibland. Ja. Det beror lite grann på vad man lägger in i det här med social dumpning. För att det där aktiva från kommunen att säga flytta till Nässjö för där blir de omhändertagen. Och man också betalar den första tiden och sådana saker. Den har vi inte riktigt känslan om att det är. Men det finns mer mindre seriösa hyresvärdar som liksom lever på att det kommer någon som vill ta de här lägenheterna som inte är speciellt... Som är riktigt urusla kanske jag ska säga. Men man får ändå ett kontrakt, man får någonstans att bo. Och då behöver man också kanske ekonomiskt bistånd.
Nej, för det är så. Om man tittar, man kan känna till själv. Vi har ju byggt ganska mycket i Nässjö. Mm. Men det är ju framförallt i Nässjö stad. Alltså, vi har ju byggt en hel del nya områden och nya hyreshus. Vi har ju byggt kanske klart mindre i våra kransorter, förutom Fossum då, som är ja, väldigt nära Jönköping och naturligtvis är attraktivt för att man kan ta sig lätt i Jönköping och bo och jobba där med, eller bo i Fossum och jobba i Jönköping. Men ja, om vi pratar andra delar av kommunen så är det, har de inte den fördelen, och det är klart att det är svårt att bygga nya bostäder i ett område där priserna är låga, för man, banken ger ju knappt lån om du inte får marknadspriset när du väl har byggt huset, så det blir ju, och ja, man har kanske inte byggt bostäder eller nya fastigheter på 50-60 år om vi pratar i större del i kanske exempelvis Bodafoss eller Malmbäck eller så, och nu kanske de folk kommer på mig så att vi har byggt det och det, och det finns nog exempel, men om vi kollar stora beståndet så är det väl gamla byggnader.
Men då måste jag få säga sådär. Vårt kommunala fastighetsbolag, Linden, de kan ju vi som kommun styra över. Så, och de har ju för första gången på väldigt länge byggt i en kransort. Man har byggt nya radhus i Bodafors. Mm. Det här är jätte, de är inte inflyttningsbara än, men de flesta av dem är bokade. Liksom. Det är folk som vill flytta in i de här och sånt. Det är jättebra, säger jag, för Bodafors att det blir ny bebyggelse, nytt. För då är det också det här, det kanske är lättare att då tänka om man vill lämna sitt hus, man kanske har utflugna barn och börjar vara lite äldre själv och tänker att kanske vill ha något lite enklare, men jag stortrivs ju i min hemort. Då kan man få flytta till ett radhus så, om man har tur att få någon, för det finns inte många kvar. Men där, och den är jättebra att Linden bygger där, för det är som sagt det kommunala fastighetsbolaget kan göra det. Tittar man på en annan kransort som Anneberg, så har Linden väldigt mycket lägenheter där. De fick ta över Annebergs bostäder, och där finns det mycket lägenheter, och där väljer man istället att renovera en lägenhet i taget. Man renoverar den, man hyr ut den, man renoverar den, och där är det så att de har ett flöde på det. När det blir en lägenhet färdig, då vill någon flytta in där. Så att även om det inte byggs...
Det rör sig på, det är inte statiskt.
Och medans Forserum är ju mer att det har varit i ordningställande av tomter och sådana här under den senaste ett antal år här nu då. Men för att, och nu har vi köpt ny mark där, kommunen, för att också kunna göra i ordningställa ännu mer bostäder och så. Sen är det ju så att det är ju det här också, vad ska kommunen göra och vad ska byggföretagen eller andra göra, fastighetsbolagen göra. Det kommunala fastighetsbolaget, ja, där kan vi vara med och styra som kommun. Men jag är så glad för att på torsdag, då ska jag få åka till Malmbäck. För då är det ett företag där som har byggt två nya lägenheter i Malmbäck.
Spännande.
Och vill att jag ska komma dit och vara med på invigning. Det tycker jag är jättehäftigt. För det är liksom tillsammans vi bygger våran kommun. Då behövs det också att det finns andra som vågar att satsa. För det ropas efter nya lägenheter i Malmbäck. Och nu finns det ett företag som börjar i den lilla. Men vem vet? Kanske blir det mer om de får ett väldigt bra gehör och folk får upp ögonen och säger jag vill också ha en sån här lägenhet.
Nej, men det är ju jättespännande då, för jag menar, men nu kommer säkert ännu fler arga lyssnare och vi kommer få en massa kommentarer på vårt Facebook-sida sen, men det har ju känts lite nedgånget i vissa delar av kommunen, alltså just de här, men det har ju känts liksom lite skabbigt. Nu kommer det säkert bli jättereaktion här, men de får ursäkta sig, de som känner sig träffade, men det är ju jättebra att man gör någonting, för jag tror det är viktigt att man ändå liksom, ja, att det utvecklas sådär, för jag menar det...
Och jag tror så här att om du verkligen besöker kransorterna, så ser du att det finns otroligt mycket som är fint. Otroligt mycket som är välskött, som är sådär. Men det kan vara just det här, nej, men det finns inte den här möjligheten att göra något mer. Och så finns det någon del som inte är välskött och någonting som inte är bra. Och då är det lite där vi fastnar i det, för att jag menar, Malmbäck är ju en sån ort.
Så du ger mig en hemläxa nu, att nu får du ta frugan här och barnen och åka en kommunvistelse. Ja. Det är helt rätt. Det får ligga på pipeline här på semestern.
Ja, bra. Så kan vi rapportera sen.
Ja, det får vi göra. Nej, kommunen är ju ändå en ganska liten kommun. Ja, jag vet vilka regler ligger sig i mitten i Sverige om man pratar om det. Men Det har ju blivit allt så med att man börjat med samarbeten över kommungränserna. Mm. Vi har ju ett räddningsförbund där vi har Vetlanda och Sävsjö.
Sävsjö på väg in.
Ja, på väg in, ja, ja, lite så här. Och vi har en överförnämnd där vi är nu 6 kommuner. Det är ju Nässjö, Vetlanda, Tranås, Aneby och Sävsjö. Så det har man ju haft, jag sitter ju själv som representant i den nämnden. Och så.
Har du koll på den?
Ja, det där har jag koll på. Vi har också startat ett gymnasieförbund där som kom igång förra året, var det väl?
Inget gymnasieförbund, utan vi har ett höglandsförbund som har ett samarbete sedan ganska många år tillbaka. Där det stora har varit att vi har samarbetat kring IT och telefoni. Medan vi sedan drygt ett år tillbaka också har gymnasiet där. Så att det ligger under Höglandsförbundet. Mm. Men vi samarbetar nu 4 kommuner med gymnasiet.
Och det är lite skillnad. Och då kommer vi, finns det fler områden både samarbete? För jag såg ju någon utredning för sådär att man, en kommunal verksamhet borde nog ha 100 000 invånare för att man ska kunna göra det någorlunda effektivt i dagens samhälle. Och klart, pratar vi då, i Norrland så blir det väl halva Sverige i en kommun på ställen. Så det blir klart det blir väldigt stora områden. Men jag vet inte, jag har för dålig lokalpatriotism, men jag skulle ju inte ha själva problem om man hade vissa kanske delar i andra större tätorter om man är en större kommun. Jag kan se fördelar, men jag är nog ganska ensam. Mm.
Nej, men jag tänker så här att det finns ju någonting bra, tycker jag, i det här med det kommunala självstyret. Det kommer nära invånaren, det finns det. Alltså, vi tillsammans bestämmer någonstans hur vi ska ha det. Men det är precis som du säger, vi kommer inte att klara oss på egen hand. Och då tror jag just det här med kommunalförbund, för det är, ja, men juridiskt sett är ett kommunalförbund faktiskt en egen kommun. Så när det vi lämnar över i Höglandsförbundet, det är till en egen kommun, kan man säga. Men vi är, så snart är vi 6 kommuner. För vi har där då, det är Sävsjö, det är Vetlanda, det är Eksjö, Nässjö, Aneby och Tranås är på väg, Tranås är på väg in nu vid årsskiftet som kommer. Och då är vi 6 kommuner, då är vi ungefär stora som Jönköping. Alltså det, någonstans behöver man tänka sådär, för då blir vi en kraft i vissa saker. Och där vi har jobbat längst väldigt mycket, det är kring det här med IT och telefoni. Och framförallt det här med IT, IT-säkerhet, cybersäkerhet och så. Där ligger vi långt framme. Det hade inte Nässjö kommun orkat. Och inte Aneby eller Eksjö eller någon annan av kommunerna att driva det här på egen hand. Och Tranås känner ju det nu. Nej, men vi klarar inte det här. Vi behöver in i det här, den här gemenskapen. Så att det här med att göra det här tillsammans. Och då finns det annat. Vi har på gång nu redan i kommande månadsskifte så går våran kommunala vuxenutbildning. Den går över till Höglandsförbundet. För vi ska göra det här tillsammans. Vi vet att, har också bestämt att från årsskiftet så kommer upphandlingsenheten att komma in där. Därför att upphandling är ett sånt som vi skulle kunna göra mycket bättre om vi vore en större kommun. Men vi behåller ändå det här lilla. För att, och jag pratade så sent som förra veckan med upphandlingschefen hos oss om det här med hur vi ska jobba för att ändå behålla närheten till våra Nässjöföretag och sånt här. Att bjuda in i den offentliga upphandlingen när Nässjö kommun behöver köpa någonting. Men organisationen som gör det kan behöva vara större.
Ja, men det finns ju många lagstadgade områden som måste ha. Är man en liten kommun så blir man ju sårbar och det är svårt att ha en hög kompetens. Jag vet ju om vi då nämner överförnämnden så hade vi ju i Nässjö innan typ 2 anställda och en liten nämnd och tidigare överförmyndare. Och nu är vi väl 12 anställda och en helt annan kompetens och bredd. Och så det är ju tydligt på liksom, att det är ett samarbete som är tydligt och enkelt och gagna alla kommuner och till. Och det måste man nog hitta för att man ska kunna få en, att vi ska kunna använda effektivt våra skattepengar. För det är nog nödvändigt. Och det finns ju också, man har ju mycket mer tekniska hjälpmedel. Jag menar, du träffar ju inte myndigheter eller kommuner. Det finns, man kan göra det mesta digitalt, även om vissa människor inte är lika digitala. Och det måste man ju ha respekt för. Så går vi ändå mot en tid av digitala lösningar, så är det ju oundvikligt.
Ja,
Ja, men då så. Så det blir ingen storkommun om Saga får bestämma i alla fall. Inte i närtid.
Nej, men inte i närtid tror jag. Och då tänker jag så här. Det finns ju andra mindre kommuner än oss som kanske har det större behov att slå ihop sig på ett annat sätt. Men vi tillhör ju ändå de här mittemellan kommunerna.
Så är det ju. Så får man säga, det kan väl också säga, men Nässjö är ju ändå nära Jönköping. Och nu, vi är väl en förort i Jönköping, men vi ska ta kraft av att vi har den positionen också.
Absolut.
Nu kan jag säga också över att det kanske känns konstigt, men jag menar, det finns ju väldigt bra kommunikationer och en arbetsmarknad, och där har vi också kanske lite mer hög utbildnings arbetsställning tillfällen än vad vi kan ha i hela kommunen. Så det är ju, vi ska nog ta rygg på Jönköping. Mm.
Precis, och jag tänker just att vi ska göra det tillsammans. För det är ju också som vi vet att Jönköping, där börjar det vara ganska fullt.
Ja.
Så, med både för företag och för boende och sånt. Och det behöver vi ju använda. Och de har ett utvecklingsområde i Jönköping, och det är Öggestorp. Där planeras det för stora liksom områden, industri, lager, ja, den typen.
Och då är vi på kommungränsen nästan.
Och då är vi nästan i Forsö då. Ja. Och då är det ju så här, då behöver ju vi kunna erbjuda en boende. För det kanske man inte kan göra i Jönköping. Men jobben finns på andra sidan gränsen, alltså i Öggestorp till exempel. Det är jättebra om vi kan göra det här. Och då kommer både Jönköpings kommun och Nässjö kommun att tjäna på det. Så det här att göra tillsammans, ibland är formellt som vi ser den här, en ny kommun, en ny kommunalförbund. Så. Men ibland är det bara samarbete. Och det är vi också bra på. Det jobbar vi mycket i hela länet.
Ja men det är väl det är så man får tackla problemet i stället.
Ja, precis. Se möjligheter istället.
Möjlighet, ja, men absolut.
Ja.
Och sen är det ju så att fortsatt att vi föder allt färre barn, så blir vi ju i alla fall medelåldern allt högre också.
Mm.
Och vi pratade gärna om att vi vill ha mer resurser så vi kan ha lite mindre barngrupper i förskolan och mer lärare och assistenter i skolan och sånt. Men vi behöver ju antagligen bygga fler boende för våra äldre. Det kan ju vara allt från rena äldreboende, demensboende eller vad det nu vad behovet finns. Hur finansierar man det i framtiden då? Vad är strategin? Vad är behovet?
Nej, men behovet är stort för ett nytt äldreboende. Vi kommer att i första läget så bygger Norrosa gården om. Den byggs om till ett särskilt boende för äldre. Men det är inte det här moderna sättet att jobba med dementa som du pratade, ett demensboende. Vi skulle behöva bygga ett stort och bra demensboende också som vi kan jobba på det sätt som den moderna demensvården handlar om. Och vi ser ett behov av det också. Men vi försöker putta det en bit framåt. Därför att det här är ju ekonomi. Vi har stora investeringsbehov. Äldreboende är en sån stor puck liksom som vi ska ta. Vi har redan bestämt att vi ska bygga en simhall. Den kostar mycket pengar. Vi ser att vi behöver sporthallar. Vi ser att vi behöver, Södra vägen håller på att byggas. Det finns stora investeringar. Och för att vi ska klara det här så måste vi ha en ansvarsfull ekonomi. Att vi behöver ha lite resultat kvar i slutet av varje år. Så vi får en
ja, vi vill inte låna hela kakan. Man ska
Nej, precis. Vi vill helst inte låna. Vi vet att vi ska låna till simhallen, men sen försöker vi klara det med egna pengar. Och då behöver vi ju då av den här totala pengen som vi har, att det ska alltid vara kvar lite grann, så att vi då kan också köpa eller investera i nytt.
Men vad säger prognosen? Jag har inte tittat på det, men hur många fler äldre tror vi att har vi i Nässjö kommun om 10 år? Om vi har samma...
jag har inte siffror.
Nej.
Jag vet att det behövs.
Nu sätter jag dig på potten här. Liksom,
men vi pratar om ett äldreboende med 60 platser behöver vi. Och då ett särskilt boende. Och då vet vi också att de allra flesta äldre, de bor ju kvar hemma länge. Det kan vara de sista, riktigt sista åren som man behöver hjälp. Men idag har vi så välutvecklad både hemtjänst och hemsjukvård så att väldigt många klarar sig hemma. Men det är oftast när man blir dement som det blir svårt att klara, för då blir det med säkerhet och man kanske behöver någon hos sig jämt och så. Och då behöver vi ha demensboende. Så det kommer, vi behöver det.
Ja, men spännande så. Och du, nu får jag ta upp bollen, du kastar den till med simhallen då. Det var väl så att vi tog beslut om ny simhall förra året, var i fullmäktige. Och nu undrar alla, var är vi? Vad händer? Mm. När byggs den och när är den klar?
Planen är fortfarande att den ska vara klar, 2028. Och det har vi inte ändrat. Upphandlingen pågår. Så att det är inte beslutat. Vi har inte sett vilka som lämnar anbud och hur det här är och så. Så att det vet jag inte. Men den där processen är igång. Så.
Och då kommer vi nästa fråga. För jag menar, det har ju funnits lite skräckexempel i landet. Så där. Vi har väl i Kiruna då, där man skulle bygga en ny simhall och man har väl, den har blivit 3 gånger dyrare än vad tänkt minst. Man vet ju att bygga simhall är ju dyrt, det säger historien, och det är väl få som håller budget, utan att gränsa. Men vad gör vi för att säkra att vi inte blir 100 miljoner dyrare eller så? För är det avsatt lite över 300 miljoner?
300 miljoner.
Ja. För det är klart, kostar 400 miljoner så då blir det inget i mänsboenden.
Nej, och det har vi sagt till de som nu jobbar med det här att upphandla det här. Att det är inte ens en öppen dörr där. Vi kommer inte att glänta på den dörren. Det är 300 miljoner som gäller. Är det så att vi inte får in anbud som håller det, då behöver vi börja minska och titta på hur vi klarar det. Så det är 300 miljoner, vi ska klara det här. För vi har inte mer pengar än så.
Ja, det är tydliga besked i alla fall. Och hur, nu vet kanske inte alla lyssnare är insatta, hur kommer den simmaren se ut? Är det en 25 meters bassäng?
Ja, det är det. Och den blir bredare så det blir lite fler banor. Så. Sen blir det en, det är ju det som är liksom det stora. Det kommer också finnas en annan bassäng vid sidan om, en mer kanske uppvärmningsbassäng om det är tävlingsdag eller så. Eller en annan bassäng man kan vara i. Men också med höj- och sänkbart golv som gör att man kan anpassa det efter de som ska vara i det och så här. Det kommer inte att bli ett stort äventyrsbad eller någonting sånt.
Men det blir en barnbassäng också? Eller?
Det blir en liten barnhörna också. Så, precis. Och den här barnbassängen, den här höj- och sänkbara golvet går ju också att göra så att det passar för barn som badar där. Om man jämför med den som är idag så har vi ju lite så nu. Och sen kommer det att vara omklädningsrum och bastu och det som vi behöver. Men någonstans är det sagt att vi ska bygga det vi verkligen behöver. Inte det där extra, ja, men till exempel ett äventyrsbad. Därför att
det var trevligt, men inte ens Jönköping har ju beslutat att bygga sig ett nytt äventyrsbad efter Oslund. Så och det är väl så att just när det gäller badhus så har du väl bara en självfinansiering på 20%, så skulle vi betala full pris för att gå bada så är det 5 gånger dyrare än vad vi gör, om jag har förstått rätt, någonstans där ligger det, tror jag. Men badhus är ju ändå viktigt. Man kan ju tycka att det kanske är inte lyx, men
Det här pratade vi väldigt mycket om innan vi landade i att vi faktiskt ska göra att det här är det vi ska låna till, det här ska vi göra och sånt. För då tittar man ju också på, jag menar, möjligheten att om vi inte skulle ha det, vad skulle hända då? Men en jätteviktig del är ju att det här är en del i skolans uppdrag att lära barnen att simma. Och våra grannkommuner skulle inte kunna ta emot hela Nässjös barnkullar liksom så, för att lära dem. Utan vi behöver det. Vi behöver ha det här. Det är en skyldighet som vi har. Men däremot är det ingen skyldighet att ha till exempel ett äventyrsbad. Så därför så drar vi ju ner på det. Men vi vill ju i det här också ge möjlighet för simklubb och sådär att bedriva träning och tävling och så. Inte de allra största SM-tävlingarna, men ändå att vi kan ha tävlingar och sånt hos oss.
Ja, så om 2 år då ska vi kunna...
Det är absolut, den planen har inte ändrats.
Och det är så att då kommer man bygga det nya och när det är klart då river man den gamla i plan.
Ja, precis. Det är planen.
Så det kommer inte bli någon skarv emellan eller någon där det inte finns någon simmare, utan det kommer alltid...
Nej, det har varit också väldigt viktigt från oss i politiken att vi har talat om det väldigt, väldigt tydligt. Att just det här att vi behöver ha det här för våra barn och andra som behöver lite träna. Det är många som är där och tränar. Det är jätteviktigt för Nässjö att den finns. Så därför så bygger vi först och river sen.
Och när vi ändå är i området så har vi ju en sporthall egentligen. Ja. Och jag tror att vår simhall är byggd bara på 60-talet. Så den är väl bortåt 60 år då. Eller lite över 60 år så att jag minns. Och den skulle vara planerad att hålla i 30. Så den är väl på övertid. Och sporthallen är väl ännu äldre. Den är byggd 39 eller strax innan andra världskriget skulle jag tro. Så den bör väl närma sig då en 90 år nu då. Eller något sådär. Och vi vet ju att den inte håller riktigt måttet för... vår basketlag, och vi har också ett innebandylag som gärna vill komma upp i scen och så det heller, så den är ju inte riktigt anpassad för modern idrott, kan man ju säga. Då kommer frågan, vad gör vi åt detta?
Mm. Jag ska bara också så där rätta, basketen funkar,
ja.
Men däremot inte innebandyn, inte när de ska upp i högre division. Så att, så
men de har väl några undantag, har de inte det? Det är väl något...
Ja, just nu, ja. Men de gick ju upp nu det senaste, så det här pågår.
Ja, jag menar basketen, de har väl också undantag för det?
Ja, precis. Ja. Men hur som helst så är det så här att ja, vi ska ha en ny sporthall. Så. Och det är något som vi socialdemokrater säger att det går vi till val på, att det ska vi se till att vi har en ny sporthall. Men det som ändå är en liten sån där fråga, det är ändå var ska den vara, på vilket sätt ska den byggas, vad är bäst för Nässjö, hur ska vi göra och sånt. Och en plats som vi tittar på från kommunens sida, det är ju just när vi har rivit simhallen, så kommer det att finnas en yta där att bygga en sporthall till. Så att man kan ha liksom två sporthallar, och det här blir det också ett område där ligger centralt i Nässjö, ligger bra till på det sättet. Det är väl ändå liksom en huvudtanke, men det finns andra tankar och sånt där, och det här är någonting som vi måste veta precis vad är det som vi verkligen behöver i Nässjö, hur ska vi prioritera det här. Egentligen behöver vi, vet vi att vi inom de kommande åren behöver flera sporthallar. Men det vi som parti går ut och säger, det är en ny sporthall under mandatperioden.
Så en ny sporthall där man kan bedriva innebandy på en högre nivå, och även då det vårt basketlag kanske får en något mer modernare facilitet.
Ja, alltså den ska vara till det som vi behöver mest i Nässjö.
Är tanken också att vi ska riva den gamla då? Eller ska ha en till?
Tanken är att inte riva den gamla, nej. Utan den behövs också.
Ja, men det tror jag många ser fram emot. Men sagt, det är något vi går på val på, och har vi någon tidsperiod i så fall om vi säger att vi socialdemokraterna fortsätter styra i Nässjö efter valet den 3.
Om man då säger så här att om vi ska bygga den där den nya den simhallen idag står, så är det ju så att har vi en ny simhall klart 28, så är det först då man kan börja riva, så då kan du tänka att då finns det är ju mot slutet av mandatperioden, kanske i gränsen, men kanske att vi i alla fall har börjat bygga en, börjat liksom göra någonting där, men ja.
Ja. Nej, men det är klart, det är ju självklart en del.
Men det kan finnas andra lösningar också, så det är det vi behöver titta på. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra.
Bra. Okej, ja men det blir ju ett spännande projekt att se på detta vägen. Mm. Behovet är ju helt klart stort, det får man ändå säga. Annars, när vi ändå är vid sporthallen och rör sig mot centrum då, det är ju lite idé också hur vi ska förändra vår miljö i centrum och hur ska det se ut i framtiden. Det har väl varit lite möjligheter för våra invånare att kunna påpeka liksom hur vi har centrummiljön här. Det var...
Riktigt liksom torget, om vi tittar där, där har vi ju haft medborgardialog. Hur ska torget utvecklas? Och just det här att föra den här dialogen med medborgarna på olika sätt, genom att man får skicka in sina förslag och titta på beskrivningar och rösta för vad man tycker är bäst och peka på hur man vill ha det. Det är jätteviktigt. Så torget är tänkt att den ska utvecklas vidare. Och vi är inte riktigt framme från vad det här som har kommit in från medborgarna, hur vi ska liksom göra det här i en plan. Så det kommer framåt. Men i stora drag så kan man ju säga så här att vi skulle gärna se mer uteserveringar. Idag kan man inte få ett permanent bygglov för en uteservering runt torget, för det säger detaljplanen att det inte är okej. Så den måste göras om för att man ska kunna få det. Typ O'Leary's har det. Har en uteservering idag, men den är inte permanent på det sättet. Och det är klart, ska man våga investera och våga satsa på en sån sak, så börjar man också få veta att jag får ha det så här. Så uteserveringar är viktigt. Det här med att det ska vara grönt, det ska finnas vatten på torget. Idag har vi en fontän som inte fungerar, och därför är det blommor i den. Men många längtar tillbaka till vatten på något sätt. Och hur ska vi lösa det? Är det den gamla fontänen? Är det någon annan variant för att liksom få till det här med vatten? Det är jätteviktigt. Det gröna är, vi har stora träd idag som är de här grönskande, men börjar ha gjort sitt. De lever inte så många år till, tror de som kan träd bättre än jag. Och hur möter vi då den här grönskan? Den är ju både för just att den är det gröna, men också för skugga och ja, men trivsel på det sättet. Och det här med också hur mycket parkering ska vi ha? Hur ska vi göra? Hur ska vi mötas på torget? Där har vi i sommar redan provat eller börjat prova att stänga av Storgatan mellan esplanaderna, så att man kan gå från torget ner mot stationen och upp igen utan att man behöver korsa någon bilväg. Ja, precis nere på Järnvägsgatan behöver man ju det. Men där är också sånt här, hur ska vi göra? Så nu testar vi här och tittar på lite trafikflöden och hur ska det vara egentligen? Och jag tror på att vi kan hitta någonting riktigt bra. Vad tror du?
Ja, men det tror jag också. Och sen så får man ju säga att jag menar, när vi ändå är inne på det med centrum, så det är ju tufft att bedriva detaljhandel eller butik i centrum. Och vi alla vet väl som har varit bort i Nässjö ett tag att vi hade nog klart fler butiker för framförallt 20 och 30 år sedan tillbaka. Och det är ju en utveckling som sker i nästan alla städer. Att vi har ju andra köpvanor, vi handlar mycket mer alltså på nätet och digitalt, och man konkurrerar mot hela världen och inte bara kanske grannkommunen eller en annan affär i stan, utan det är tufft. Och jag skulle säga att det är ett vågspel att våga starta en ny butik i mindre stad. Det beundrar ju alla som vågar göra det, men hur gör vi? För vi vill ju fortfarande att vi ska ha butiker som efterfrågas, så man känner ju också att man vill ju gärna kunna ha en skoaffär, en elektronik, vad det kan vara, klädaffär och sånt. Och det är klart, vi har vissa kvar, men det är ju en nedåtgående trend, kan man ju säga. Hur har vi något liksom, vi tror ju inte på att kommunen ska driva några affärsrörelser i den bemärkelsen, men hur hjälper vi eventuella butiksägare för att kunna våga starta och driva verksamheter i Nässjö?
Och den här frågan tror jag väldigt många skulle vilja ställa.
Ja.
Precis den du ställer, alltså av folket som rör sig här i Nässjö och så. Och det här är ju en fråga som vi socialdemokrater väldigt gärna vill att vi ska lägga mycket fokus på. Och där vi redan idag då gör, vi har en centrumgrupp som jobbar mycket med utvecklingen i centrum, och då gör vi det tillsammans med tre stycken nätverk som har startat den senaste tiden. Vi har ett fastighetsnätverk. Fastighetsägarna i stan är ju jätteviktiga i centrala. Hur kan de samverka istället för att vara konkurrenter? Om de verkligen vill att staden ska fyllas med liv, hur kan de då jobba tillsammans för att man ska göra det här? Den här gruppen, den har varit av de tre som jag ska nämna, så är det den gruppen som har varit igång längst. Och de börjar hitta det här, de börjar göra de här sakerna tillsammans. För att till exempel så om det kommer någon som vill hyra en lokal, så är det ju inte säkert att min lokal passar, men kanske din lokal passar. Så kan man rekommendera varann, och det kan finnas andra aktiviteter som man gör för att också bli mer liv och rörelse i stan, eller hur man satsar på belysning och trygghet och andra saker så här. Så att fastighetsägarna är ett nätverk. Handlarna har också startat ett nätverk under det senaste året. Som också med stöd av Nässjö näringsliv och kommunen så ändå träffas, pratar, vad behöver de? Hur kan vi jobba med de här sakerna? Och sen är det också restaurangägarna har ett eget nätverk. Sen alla de här tre nätverken, de har någon representant som möts i ett annat som liksom jobbar ihop med kommunen på något sätt. Så man försöker samla allt det här, men alla är inte med hela tiden. Utan några stycken som finns med i det här centrala nätverket då. Och här har vi också tagit in en konsult som kommunen hjälper till med att det ska komma in en och jobba med det här för att få flyt i det här, för att hitta det här. För vi måste bli bra tillsammans.
Och hur stor ansvar har Nässjöborna enskilt? Alltså? För jag menar, det är ju ändå de som måste handla där. Det kommer att komma en och annan utifrån också själv.
Ja, men precis. Och handla, det är ju precis det. Om jag vill ha en skoaffär i Nässjö, nu har vi tyvärr ingen kvar. Men så länge den fanns, gick jag och handlade där då? Ja, jag gjorde det, men gjorde du det? Alltså någonstans, vi behöver fundera på det. Vill vi ha kvar andra affärer? Och är det så att någon ska våga starta något, då måste vi också kunna gå dit och ta det här. Det som också är att det finns ju annat än affärer som kan dra till centrum. Så att de affärer som finns kvar får ett flöde. Att vi har en tandläkare mitt i stan till exempel gör ju att människor rör sig i centrum och på olika sätt sådär. Alltså vi behöver hjälpas åt. Det kanske inte bara ska vara affärer heller, kanske ska vara lite annat. Men det ska också vara trevligt. Det ska vara det här med när vintern och mörkret kommer och vinterbelysningen kommer upp. Och då tänk på hur fint det har blivit. Det blir finare och finare för varje år.
Det
fyller på lite till den tunnel där man kan gå på torget och lite sånt där. Det är ju för att det också ska bli lite extra trevligt att komma där och vara där och så. Så att vi jobbar hårt för det, och som socialdemokrat så säger jag att det här är ett prioriterat område.
Jo, men det får man ändå säga. Jag som ändå var i en del centrum på 90-talet och köntes början när man kanske var ute på en pub eller nattklubb som jag hade på Hotell Höglund på den tiden, och det var mycket folk rörelse. Jag vet att jag gick genom stan en lördag, det måste ha varit ett år sedan ungefär, lördagskväll vid 10:30, och jag var helt själv. Alltså jag såg inte människor, jag visste att det fanns några inne på Leris, men och du tänkte jag, det här hade ju aldrig hänt för 20 år sedan, eller ens 10 år sedan, eller 30 år sedan sådär. Och då kan man ju komma in lite på trygghetsfrågorna med liksom att en tomt centrum, det gör ju att folk blir otrygga, vi har ju på prata med också.
Det där är så intressant, för att människor som rör sig ute, människor som är det lite liv och rörelse, normalt liv och rörelse, om man säger så, skapar det trygghet. Det är ju också sådär, därför jag blir så glad idag i stadsparken när det är fullt med folk. Bara glädje, man bara vill vara där. Och det är barnfamiljer, det är äldre, det är vuxna, det är liksom en massa olika människor som möts. Det skapar trygghet, så är det även på stan. Så, vi är ju på stan om vi är i stadsparken.
Ja. Ja, ja.
Men jag menar ännu mer in mot torget och gågatan och så.
Därför menar jag, trygghetsfrågan är ju viktig för oss alla. Va? Och man har väl också lite sådär, det finns väl ett undersökning på liksom, om Nässjöborna känner sig trygga liksom, och vad kan vi göra mer? Liksom. Om man följer sociala medier, så verkar vi ju alla städer, framförallt Nässjö, vara jätteotryggt. Liksom. Är det en rättvis bild? Liksom, eller, nu säger vi inte att det är ju en känsla. Är man otrygg så känner man sig otrygg, det får man ju få respekt för. Men, ja.
Och på så sätt så är helt rätt. Då är det ju en rättvis bild. För frågar man efter din känsla av trygghet, är den inte på topp, då är den inte på topp. Känner du att du är jättetrygg, men då är du jättetrygg. Däremot om man tittar på hur mycket brott som sker, hur liksom farligt det är på det sättet, så stämmer det inte överens. Vi hittar inte liksom riktigt den samma... det är inte en hög andel brott som borde generera en otrygghet, utan det är en känsla av otrygghet, och den är nog så viktig att jobba med. Och där jobbar vi ju med jättemycket, allt från det här med, återigen, stadsparken, liv och rörelse, barn och unga och alla är tillsammans och det är härligt, eller vinterbelysningen som kommer när mörkret kommer, att man bygger bort, nu bygger vi bort de här, kommer att bygga bort de här mörka trappan upp på Postgatan upp mot den nya postgatan som är där som går ut mot Nilssons blommor och sådär. Alltså där, den trappan upp vid jeansbolaget, den är det en av de otryggaste platserna i stan. Så, där man känner att här
och där öppnar en ny pub också, tror jag, i veckorna.
Där, när vi väl har kommit upp. Mm. Men det är trappan upp där, det är så. Och likadant på andra sidan där. Alltså, det här ska vi bygga bort och det här är ju på gång. Det står ju staketen nu och skyltar om att det här är på gång. Så det kommer, det händer grejer. Men vi måste göra det tillsammans och för att just skapa den här tryggheten. Och då är ju en annan sån sak är ju att vi har ju nu satsat på ordningsvakter. Mm.
Det är två kända människoprofiler som har
precis. Och det är så att de är ju anlitade alltså via av Nässjö kommun för att finnas i stadskärnan. Det här är också ett sånt typ av avtal så att fastighetsägarna och handlarna kan liksom haka på det här avtalet. Och ju fler som hakar på det här, ju fler timmar blir det ju som de faktiskt kommer att röra sig i stan. Och det här är ett bra sätt att också förebygga otrygghet. Att skapa, att man vet att det finns någon som går där och det kanske finns någon som håller lite ordning. De har lite mer möjligheter än vad den väktaren som har funnits tidigare så, och också finns fortfarande. Ordningsvakterna har lite mer att mandat att göra åtgärder. Hälla ut den här.
Men det händer saker. Man byggde tekniska lösningar och vi har då ordningsvakter eller trygghetsvärdar med det.
Och då den här samverkan med både fastighetsägare, med handlare, med restauranger. Så att vi tillsammans gör det här. Men sen är det som du också var inne på, titta mitt ansvar, vanliga Nässjöbons ansvar. Att faktiskt också vara där, komma ut, röra på sig. Jag bor mitt i stan så jag tar ofta en promenad kvällstid. Jag kan hålla med dig. Många gånger är det väldigt tomt.
Ja.
Och skulle önska att vi var fler som var ute.
Och när vi pratar om polisiär närvaro, men alla vet, vi ser ganska ofta poliser framförallt runt stationen och sånt där, men, och vi har ju närpolisen också, liksom, hur ser det ut på det? Kan man utveckla det på något mer sätt? Eller? Mm. Och är polisen i Nässjö, alltså ibland på stan, eller nu har vi ju ett nytt polishus som är ganska nyligen också, så det är 1,5 år gammalt eller något. Mm.
Jag tror att många med mig upplever att polisen är mer synlig nu än vad de har varit om för några år sedan bara. Mm. Att det finns lite fler, de är lite mer synliga, de jobbar ju på det sättet mer. Från kommunens sida så kan vi ju, vi har ett väldigt gott samarbete med polisen. Så våran liksom, säkerhetsavdelning träffar dem. Men polisen finns också med i sammanhang med polis, skola, socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltningen. Alltså man pratar tillsammans om ungdomar som är på väg in i någonting där de kanske inte borde vara. Hur kan vi tillsammans göra det här? Och det finns ett gott samarbete, rent praktiskt så, men också på den här övergripande nivån. Och när det, om det är en period är oroligare i kommunen av någon anledning på någon ort, så pratar vi mycket om det. För inte allt för länge sedan så var det Bodafors som man pratade väldigt mycket om, att det var oro och det hände mycket och det var stölder i butiken och det var mycket, mycket som var otrevligt och på tågen mellan Nässjö och Bodafors och sånt där. Här jobbade ju alla tillsammans. Idag hör du inte lika mycket av det här, så att det finns, det händer saker och vi jobbar på från kommunens sida. Sen är ju polisen den statliga angelägenheten och så, men vi ska göra det vi kan från kommunens sida och där uppmuntrar ju vi socialdemokrater förstås.
Men vi är inne på ämnet lite där, då måste ju plocka upp den tråden med, men när det gäller ungdomar och liksom, vad kan kommunen göra för att vi ändå ska, våra ungdomar ska känna en delaktig närvaro? Ja, alltså det, man säger väl alltid att det var jobbigt för ungdom, men det känns ju som att ungdomar idag känner sig kanske mer oroliga för sin egen situation och för världssituationen om man har ett större problem med psykisk ohälsa och som vi pratade om också, att man kanske inte alltid ja, har rätt utbildning eller förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden när vi väl, man går ut gymnasiet då. Eller, och det är en hel del som aldrig kommit heller, som aldrig kommit ut gymnasiet eller i alla fall inte har godkänt betyg från nian och hela den biten. Så det som direkt hamnar utanför, kan man ju säga.
Ja, men här finns det ju många delar, men någonting som vi vet är en jättebra liksom skyddsfaktor för att hamna snett eller komma fel på något sätt, det är att man går igenom skolan med godkända betyg. Det här är jätteviktigt, och då är vi där du och jag var inne och pratade från början. Hur kan vi liksom se till att skolan får de resurser vi kan och så. Och då behöver vi från statens sida, vi behöver en regering som ser att vi behöver fler lärare i skolan och så, vi behöver det. Men vi i kommunen behöver göra rätt prioriteringar så att vi får det här bästa sättet, och det här behöver vi göra. Det är super, super viktigt. Men sen är det ju också allt från att vi behöver möta föräldrarna när föräldrarna precis har blivit föräldrar. Att hjälpa föräldrarna att vara föräldrar. Här jobbar kommunen idag mycket tillsammans med regionen och så, för att finnas med och möta föräldrar, nyblivna föräldrar. För att visa att här finns vi om du behöver hjälp, och att det är inte konstigt om man är alldeles trött och slut och vad det kan vara för någonting. Eller när det kanske börjar bli galet på något sätt, att man också vet att här finns det folk att vända sig till. När jag för snart 30 år sedan fick barn, då fick man ett besök av en sjuksköterska hem, och jag tror det bara var på första barnet så fick man en gång hem. Mm. Idag kommer det både sjuksköterska och en kurator eller socionom som kommer hem, och det här sker flera gånger under de tidiga åren och sånt där. Det här är ju jätteviktigt. Sen är det superviktigt att vi har en fritidsverksamhet. Att barnen hittar sammanhang. Vissa barn och ungdomar, de är det självklart att man hittar in i föreningslivet till exempel. Man vet att vill jag spela fotboll, då är det bara att åka upp till Skogsvallen och så får jag vara med i ett lag. Eller så har jag min fotbollsklubb ute i Anneberg eller var jag nu bor någonstans. Här, för dem är det ju en enkel väg.
Jag måste bara komma in också. Vi har ju väldigt duktiga idrottsklubbar, tror jag, i hela kommunen. Ja. Vi är duktiga på att fånga upp. Ja. Nu är jag lite partisk, jag sitter i NIFs styrelse, så nu har jag sagt det också. Men det är väldigt många som håller på med bandy, vi har en väldigt aktiv fotbollsklubb, och vi har ju basketen och alla andra med på den biten. Så det är ju, det känns ändå som att man har ett gott föreningsliv, men det är ju naturligtvis också att desto äldre man blir, desto färre håller ju på med sport och aktiviteter. Ja.
Och det finns en grupp som inte hittar till föreningslivet. Nej. Och där, hur hittar vi dem? Hur hittar vi de här barn och ungdomarna som ändå behöver ett sammanhang? De är jätteviktiga. Det är också jätteviktigt att kommunen är med och ger det här föreningsstödet som är till föreningar som ändå har barn- och ungdomsverksamhet. Som både kan vara pengar, om man säger så, men det kan finnas annat stöd man också kan behöva. Men just det här att också hitta aktiviteter som barnen efterfrågar, som passar dem, och hitta den här möjligheten. Och det har blivit en enorm utveckling på Connection till exempel, på den fritidsgården som finns mitt i stan.
Ja, men jag tänker ju, det är inte vi vuxna eller vi äldre som säger det här ska ni hålla på med. Man måste ju ge förutsättningar, göra infrastrukturen, att vill ni hålla på med det här ska kommunen finnas med lokaler, och vi ska hjälpa med att hitta kunskap om man vill göra det. Liksom. Så för det är ungdomar själva som ska hitta på sina intressen. Jag tror inte, man kanske inte går upp och får ner. Det är den gruppen själv. Och
helt rätt. Vi ska finnas, kommunen ska finnas där ungdomarna finns och erbjuda det ungdomarna vill ha.
Ja.
Alltså någonstans där. Ja, där. Det står jag fast vid.
Ja, intressant. För att återgå, vi pratade lite om arbetslösheten innan, att den är hög i Nässjö. Det är vi lite under, runt 10%, va? Eller vad?
Det här är ju olika siffror som man använder. Men arbetslösheten som Arbetsförmedlingens statistik säger, så ligger vi på 7,5 tror jag. Och riket ungefär på 6,8.
Ah, okay.
Så det är någonstans där.
Ja, men då var jag som överdrev här.
Med jo, men det beror på vilken siffra du använder. Ja. Jag är bättre på den här siffran.
Ja.
För det,
ja.
Pratar vi om en 10%
yes. för sent. Så. Men vi som socialdemokrater tycker ju självklart att den är på tåg för hög. Alltså, vi är ju för full sysselsättning och så.
Absolut.
Det handlar ju om, så måste det vara naturligtvis med ens människovärde och så. Så det finns ju en del kvar att göra, helt klart. Var hittar vi jobben?
Jag tror att vi hittar dem bland annat i Nässjö. Men vi hittar dem på andra ställen också. Det handlar om att också ge människor möjlighet att komma ut i arbete. Få testa och prova. Och här är ju någonting som vi... också en sån här prioriterad fråga för oss socialdemokrater och som vi kommer att fortsätta trycka hårt på. Att i kommunens verksamhet så behöver vi ta emot ännu fler som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Att faktiskt också få sitt första jobb eller sin första praktik eller så. Men vi behöver också inspirera företag att göra det här. Eller som när jag pratade med en av våra grannkommuners motsvarighet till mig, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, och få höra att de har jätteproblem att hitta personer som kan jobba i äldreomsorgen. Och det har ju ni alla, säger den här personen. Nej, säger jag. Nässjö kommun har inget jätteproblem med det. För vi har också en arbetskraftsreserv som vi ändå kan ta av. Men det blir ändå, ja, ibland behöver man samtidigt som man jobbar stöd med svenskan till exempel för att kunna klara det här. Man behöver annat, men vi har i alla fall folk där. Och det här behöver också företagen, näringslivet se, att vi kanske behöver ge stöd ett tag för att sen kunna hitta rätt personer här och så. Och det kan vara värt att det ibland får ta lite längre tid att komma in. Så jobben finns.
Ja, för det händer också. Men nu har man väl i nya sociallagen med ett aktivitetskrav. Ja. Exempelvis på de försörjningsstöd. Ja. Och då tänker man ju att för att det ska bli en meningsfull aktivitet så måste man ju kanske ha då praktikplatser och man måste ha handledning och sånt. Mm. Och lite som allt så skickar staten gärna på oss nya uppdrag, men finansieringen får vi gärna göra själva.
Och där har de faktiskt skickat med lite pengar.
Ja, de har det. Ja.
Så att det ska man just där så kan jag inte säga. Att
nej, men det är ju tur att det finns någon regel som bekräftar undantaget.
Det här är också intressant, för att i och med att Nässjö har jobbat så länge med människor som har stått så långt ifrån arbetsmarknaden, så har vi byggt upp en organisation där vi just som kommun hjälper de här. Till exempel så har vi plattformar uppe i Lövhult. Det finns det här kaféet där uppe, till exempel.
Ja,
där människor kan få prova, alltså praktisera. Börja med det enklaste. Hur tar man sig till Lövhult och tillbaka? Det kan vara nog stor uppgift för någon. Till att sen kunna läsa ett recept, till att kunna baka, till att sen kanske kunna stå och vara i kassan. Det här kan det finnas en utveckling, men ändå med stöd och man får hjälp och sådana saker. Det är bara ett exempel. Det finns snickeri och det finns städ och det finns annat som man kan göra. Här har vi byggt upp de här plattformarna. Så vi har tagit väldigt många av dem som man nu säger ska ha aktivitetskrav. De har vi redan inne i det här systemet. Sen har vi kvar en grupp som står jättelångt från arbetsmarknaden. Men de ska också ha det här kravet på sig. Så vi har krav att ordna, vilket vi är glada över att vi redan har det här. Andra kommuner står där, oj, var ska vi börja? Tittar man på Nässjö och frågar, hur har ni burit er åt? Ni är ju redan så här. Mm. Men det är vi som har den höga arbetslösheten. Ja. Det är vi som har den höga ekonomisk bistånd. Så att någonstans har vi gjort någonting rätt. Men vi har ett tufft utgångsläge och vi är tufft fortfarande. Så vi behöver jobba vidare, och då måste man också tänka att de här som nu kommer in via aktivitetskravet, det är inte den här som blev av med sitt byggjobb när byggbranschen damp och så är man ändå ganska färdig för att gå ut i något annat. Det här är människor som står jättelångt ifrån arbetsmarknaden, som kan behöva verkligen mycket stöd för att komma ut. Så det är inte bara att knäppa med fingrarna och lösa. Men vi lovar att göra det.
Nej, men jag är ju också egenföretagare, och det har du också varit det en gång i tiden, vet jag. Och det är att man, man behöver ju väldigt välfungerande medarbetare då. Alltså man måste ju ha en teknisk förståelse, man måste kunna använda digitala lösningar och sådär. Och, och tyvärr så har man ju inte möjlighet att kanske ha en begränsad kapacitet. Det finns ju inte marginaler för det många gånger, i alla fall om man har ett mindre företag. Och det är ingen lättlöst knut att få upp. Så är det ju. Man måste kunna språket väl och man måste kunna ta till sig information på alla sätt.
På vissa jobb. Ja. På vissa jobb. Men jag var med och delade ut Nässjö kommuns och Nässjö näringslivs mångfaldspris tidigare i våras. Det gick i år till, de heter Snellman, men de är mer kända i Nässjö under liksom varumärket Fodax med hundmat. Mm. De fick det här för att de är väldigt, väldigt bra på att ta in människor som kommer från andra länder, som har inte riktigt väl framme med språket än, men, och som kanske behöver viss stöd under en viss tid och sånt här. Och de gör ju det för att klara sin kompetensförsörjning. Men de har förstått vinsten med det här. Men då får de också jobba med kulturkrockar och språkförbistringar och alla sånt där. Det är väldigt mycket säkerhet på den arbetsplatsen med maskiner och truckar och annat sånt här. Men de prioriterar det och de gör det. Så att det går. Det går bra. Och det här mångfaldspriset är ju ett exempel på när vi liksom uppmärksammar det här. Det här är någonting som funkar. Förra året var det ett vårdbolag som fick det. Så det går även i den typen av verksamhet. Och det är andra företag som har fått det också.
Och det är väl så att man ska lära sig språket bra, så är det ju det bästa man är på en arbetsplats. Ja, man pratar svenska, ja, som man måste använda varje dag. Det,
absolut.
Det är ju fullt logiskt.
Precis.
Ja. Och när vi ändå är inne på det med företagsklimat, alltså Nässjö ligger väl inte jättebra om vi pratar om den här rankingen, eller kan vi diskutera vikten av den, men vi går ju uppåt i alla fall, så är det ju.
Det var härligt, för att nu, om jag inte har fel, så det var det Svenskt Näringsliv som årligen liksom rankar företagsklimatet, och vi har sjunkit de senaste åren. Det här har liksom gjort lite ont i oss,
ja, men det är...
så, och känt att det här är inte bra. Och nu gjorde vi det största klivet, det positiva klivet, uppåtklivet i hela länet det här året. Vi hoppade upp 39 platser till, jag tror, plats 114 ligger vi på nu. Och kommunerna är 290.
Så vi är nästan inne i den bästa tredjedelen att prata om.
Precis, så vi börjar ju vara ganska högt upp faktiskt på den här rankingen. Och det roliga i det var ju att när vi nu har dimpt, så har vi ju ändå liksom analyserat, vad är det, varför tappar vi, vad är det för någonting? Så har det varit en hel del med kontakten med kommunen, det har varit svårt med upphandling och det har varit andra sådana saker som bland annat har varit där. Något som vi alltid får höga poäng på, det är ju till exempel infrastrukturen med järnvägen och vägar och det här, det funkar ju jättebra hos oss. Men det här med lite kontakter med kommunen och bland annat kopplat till upphandling, så det har vi jobbat extra hårt med och sagt att det här måste vi bara prioritera. Och när man då ser på resultatet, så är det just i de här delarna som vi faktiskt har stigit också. Då blir jag så glad.
Ja, men det är bra, för jag har sagt det ju också egenföretag, och jag har också upplevt att det är inte alltid enkelt att kryssa sig igenom byråkratin i Nässjö kommun. Så det är ju bra att man uppmärksammar och man jobbar på det. Sen tycker jag att Nässjö näringsliv gör ett jättebra jobb. Så, men det finns väl saker där också man kan jobba på.
Absolut. Och då är det tillbaka till det här. Vad lovar vi nu då? Men vi är i styret idag. Vi har varit här väldigt, väldigt länge. Men vi säger ändå att något som vi vill, det är att vi vill göra det enklare att starta och utveckla företag i Nässjö kommun. Det handlar ju om det här. Hur man ska göra det ännu enklare. Där vi en bit framme. Vi är inte framme. Vi behöver jobba vidare. Vi behöver göra det. Ja.
Ja, men jag vet ju att man har ju startat e-kurser och den biten också. Men att få fler människor att ta steget, alltså, det är kul att företaga.
Det är jätteroligt.
Så det är
jätteroligt.
Ja, nu har vi nog en timme och 20 minuter, så vi börjar närma oss kanske snart avslutningen. Då är vi inne på att Socialdemokraterna Nässjö har just ett länge sådär, och det är väl sen valet 94, så det borde väl vara en 32 år eller något sådär kanske. Och då undrar man ju sådär liksom att vissa kan ju säga att men de måste ju vara ganska mätta nu. Liksom, har de några nya idéer? Och, Och jag säger att men det finns mycket att göra och vi har en hel idé. Vad vill Socialdemokraterna i Nässjö göra med kommunen på den nästa mandatperiod? Vad är löften? Vad prioriterar vi?
För det första skulle jag vilja prata lite övergripande innan jag går in på lite sådär.
Varsågod!
Någonstans är det såhär, värderingarna. Alltså, vem vill du ska styra Nässjö kommun? Vilket Nässjö vill du ha? Jag tror att där behöver man vara och fundera. För vi socialdemokrater, vi vill ha ett Nässjö som håller ihop. Vi vill se ett Nässjö där ingen lämnas efter. Och vi vill att både stad och kransort ska växa. Och vi ser att de ska växa hand i hand. För det här är sånt som vi har varit inne på. Det behövs att det händer grejer i Forsrum eller Anneberg. Men det behöver också hända saker inne i stan. Vi vill att samhället ska vara tryggt och trivsamt. Det har vi också varit inne på hur viktigt det här är. Och sen det här att vi socialdemokrater, vi ser våra olikheter i Nässjö kommun som en styrka. Och vi ser det mångkulturella som en resurs. Det här behöver vi ha med oss när vi funderar över vem vi ska rösta på. Och vi tänker också just det här mycket kring att vi skapar ett bra Nässjö tillsammans. Vi behöver det här. Det har vi också varit inne mycket på, du och jag. Men då har vi lite konkreta vallöften. För det var det du frågade.
Ja.
Och då har vi tre konkreta vallöften som vi pratar om både på riksnivå, på regionnivå och på kommunnivå. Och de tre är en stark ekonomi som märks i plånboken, en stark välfärd för dig och din familj och så en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor. Och plockar man ner det då till vad Socialdemokraterna just i Nässjö kommun vill utifrån de här tre, en stark ekonomi. Då är vi inne på de här sakerna, att göra det enklare att starta och utveckla företag till exempel. För den behöver vi ju, fler kanske ska kunna få sin egen försörjning på det sättet. Men överlag så behöver vi stärkta insatser för ökad egen försörjning. Men sen är det ju så att även om vi satsar på att fler ska kunna komma ut i jobb och sånt där, så finns det människor som har det tufft också. Och behöver kanske få känna att pengarna räcker lite längre ändå. Då vill vi ha ett sånt exempel som att starta en fritidsbank. En fritidsbank är liksom ett bibliotek för fritidsprylar. Så man kanske inte behöver köpa.
Ja, för det är så. Men håller man på med många spotter så kan det bli dyrt. Jag menar framförallt om man håller på med kanske hockey eller bandy eller så, skridsko.
Och det är ju någonting som inte bara ska vara för barn. Nej. Utan det kan faktiskt också vara den här äldre personen som skulle vilja, man har hört att det finns ju något ganska kul att testa på. Jag skulle också vilja prova på det här. Men ska jag köpa det? Hur var då? Och sånt där. Nej, men gå och testa. Gå och prova. Låna. Så de tre sakerna kopplat till en stark ekonomi. Sen är det ju den här stark välfärd. Välfärden är ju det viktigaste. Välfärden handlar om det här gemensamma, det här som vi egentligen tar för givet. Skolan, vården, omsorgen. Ja, så. Och där tycker vi att vi ska ta bort det som dagens hemtjänstpersonal här i Nässjö många gånger upplever, att de är minutstyrda. Den där känslan av minutstyrning, den ska vi plocka bort. Vi behöver komma till rätta med det. Att ta bort den här minutstyrningen helt enkelt. Vi pratar om bostäder för äldre i hela kommunen. Hur kan vi jobba för att det ska vara underlätta för andra att bygga, men också att vi själv ska ta ansvar. Och sen fler trygga vuxna i skolan. Superviktigt. Och den sista punkten som handlar om stark gemenskap och ökad säkerhet. Ja, men där är det här att trygga barn och unga som tar med sig det från sin uppväxt. Att vi behöver jobba med den här enhet ung fritid så att vi når kommunens ungdomar som finns i hela kommunen. Och det är ju mycket det här att vara där ungdomarna är och erbjuda det ungdomarna behöver. Vi behöver fortsätta utveckla Stortorget. Där har vi varit inne på det, men också hela stadskärnan. Hur vi får den här trygghetskänslan, så folk rör sig där, så att vi skapar det här tillsammans. Och så en stark gemenskap, men som också har med säkerhet att göra, det är den här nya sporthallen. Så det är några exempel på vad vi faktiskt konkret går ut och lovar. Vi har ett långt valprogram som man kan läsa, ja, på hemsidan.
Det var ju en jättebra sammanfattning här av det här samtalet på 1 timme och 20 minuter på 4. Nej, men det vet jag. Sen har vi ju ett val den 13 september och vi kommer ju få ett valresultat efteråt. Så. Mm. Och då undrar man ju idag, vi har ju en ganska bred koalition i Nässjö och ja, om vi inte får egen majoritet, som vi naturligtvis hoppas på men kanske inte är jättetroligt, så kommer vi fortsätta ha samarbetspartner efter valet om det finns en majoritet för våra idéer. Vilka ska vi samarbeta med och vilka kan vi inte samarbeta med om det finns några sådana? Mm.
Då skulle jag vilja börja med att säga den koalition vi har idag. Socialdemokraterna regerar med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och den har fungerat väl. Så. Men det är ju valresultatet som kommer att avgöra hur vi kan hitta de här samarbetspartierna. Vi behöver också ha en ny dialog med de partier som finns. Vi drar en enda skarp gräns och det är mot Sverigedemokraterna. Vi lovar att inte samarbeta med Sverigedemokraterna för de står så långt ifrån oss vad gäller värderingarna. Däremot så stänger vi inga andra dörrar utan vi kommer att föra en dialog.
Spännande. Och nu vänder lite på valrörelsen. Vi har väl 91 dagar kvar till valet eller något sådär. Säkert 90. Jag har inte kollat på appen exakt hur många dagar det är då. Jag brukar göra det annars. Så. Men hur känns det? Vad tror vi?
Nej, men jag är så tackad. Jag tycker att valrörelse är kul.
Det är bara att instämma.
Det är fantastiskt roligt att vara ute och möta människor, prata politik. Och jag möter så många som är, ja, men det är nästan sådär, vad ska jag säga, urless på tidig regeringen. Så på riksplanet, ja, men inget snack om saken. Så. Men sen kommer det också fram folk till mig som nästan tar tag i mig och säger: snälla Sara, ni gör väl allt. Det får inte brytas det här nu. Ni måste vara kvar vid styret här. Och med det med så känner jag att vi gör ett gott jobb. Vi kommer att fortsätta göra ett gott jobb. Och jag möter gärna väljarna där ute och pratar. Och det gör jag tillsammans med övriga partikamrater. För vi är ett härligt gäng som är ute.
Ja, men jag har ju nämnt det med min första avsnitt med Per också. Att det är kul ute. Vi har hög aktivitet och det är många som är sugna på en ny regering. Mm. Och det är också viktigt då. Alltså att, vi pratade lite om det, att en stor del av de kommunala resurserna, pengarna, kommer från statliga bidrag, kanske en av tre. Och finns det inte en regering som vill ge välfärden mer pengar, så blir det inga pengar. Har man andra prioriteringar så då väljer man ju att lägga pengar på andra saker. Och det har vi ju regeringar, ja, det finns en högermajoritet i riksdagen i 20 år i olika konstellationer, och det är väl dags att bryta den här.
Det är absolut dags att bryta den. Det kommer vi att göra den här. Jag är helt övertygad, och jag är också övertygad om att vi kommer att hitta ett gott samarbete efter valet här också, för att det finns många bra partier att samarbeta med, och som sagt, de partier vi har samarbetat med idag har funkat väldigt väl.
Det tycker jag var en jättefin avslutning. Stort tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Och då vinner vi valet den 13 september.
Självklart.